Det här är en podd från Svenska Yle.
Kari Lumikero, vad tänkte du när du fick höra vad chefen för Palmegruppen i Stockholm sa, att Palmemordet kommer till ett avslut i sommar på något sätt? Vilken var din reaktion?
Jag tyckte framförallt att det är liksom ganska naturligt att man kan inte sitta längre och älta i den här saken, utan man måste göra någonting för att få slut på utredningen, helt oberoende av vad slutresultatet är. Men det som den här åklagaren Christer Petersson, av en händelse, nästan samma namn som Christer Petersson, att den, så han säger det att antingen så att han kommer nog att presentera någonting som då förklarar vad som hände på mordplatsen. Men han vill inte kommentera om de har den skyldige.
Nej. Han säger precis det. Det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götiläd, och jag pratar då just precis med Kari Lumikero i andra änden av tråden här. Kari själv befinner sig i Stockholm och jag sitter i en studio i Böle i Helsingfors. Och det som alltså hände var då att han som nu är chef för den så kallade Palmegruppen i Stockholm, åklagaren Christer Petersson, som just precis som du säger, Kari, har ett snarlikt namn med den personen som var misstänkt och faktiskt också dömd för mordet på Olof Palme, Christer Petersson. Men det han säger är då alltså att man ska komma till ett avslut på något sätt, antingen kunna åtala någon eller lägga ner åtalet. Han säger att han ska kunna presentera vad som har hänt. Vad tänkte du, Karin, när du hörde honom säga det?
Ja, vad jag tänker är att i så fall måste de ha ett namn eller en grupp som då ligger bakom mordet. Men att om man lägger ner utredningen kan också tyda på att de i princip vet vem som gjorde det, men att han eller de kan inte åtalas. Och det tyder på att personen eller personerna i fråga är avlidna. Och om det liksom kommer sådant bevis, så är det ganska logiskt att man då säger att okej, det var de, sen måste de verkligen bevisa att det var så, och sen sluta med det här. Och det finns, alltså tidningarna i Stockholm idag är fulla med spekulationer om vem den här personen skulle vara. Och för ett par år sedan togs det upp ett namn, en herre som heter Stig Engström.
Som kallas Skandiamannen, eller hur?
Skandiamannen, i och med att han var i närheten när mordet inträffade. Och sen anmälde han sig till polisen redan nästa dag som vittne att han hade sett någonting. Och polisen faktiskt förhörde honom också som eventuellt misstänkt för det här mordet. Men han blev släppt. Men han förekom då liksom i utredningen.
Ja.
Och det sägs också i tidningarna idag då att den här Stig Engström, Skandiamannen, han hade både motiv, alltså han var tydligen någon slags Palmehatare, och också tillgång till vapen och sådär.
I vilket fall som helst så är ju denne Skandiaman då död också, så om det är nu honom som misstankarna handlar om, så är det alltså en död person. Det är ju många, just precis som du säger, som förutom du då, som nu spekulerar om det just idag, att personen i fråga är avliden. Men du var inne på det här med teknisk bevisning, och jag läste den här kriminalprofessorn och författaren Leif G.W. Persson, som ju har ägnat sig mycket åt det här. Han säger just precis som du att det måste handla om någon teknisk bevisning, att det duger inte enbart med vittnesmål, och det kan inte vara fråga om något erkännande, för det är ju väldigt många faktiskt som har erkänt mordet på Palme, eller hur?
Typ 130 personer.
Ja,
så
exakt.
Att de måste verkligen sålla bort de där galgarna.
Precis.
Men det här med teknisk bevisning, att det, liksom, då tänker jag på att antingen måste vara mordvapnet på något sätt, eller att sen, man visste ju, Lisbeth Palme sa det också, att han, mördaren, lade sin hand på Palmes axel, tydligen bakifrån som han kom, för att kanske kunna sikta bättre, och han träffade ju mitt, Palme var död innan han ramlade ner på gatan. Så att liksom den nya tekniken, Palmes rock är ju kvar, förseglat hos polisen, så att finns det där någonting som då kan binda den här mördaren till dådet? Ja, det är en öppen fråga fortfarande. Mm. Det vet vi inte ännu.
Nej, men alla experter är ju eniga då tydligen om det, att någonting sånt här måste det vara. Men om vi snurrar, eller vi går tillbaka, det är ju alltså nu då, nu när vi sitter och pratar här, så är det nu då snart 34 år sedan mordet hände. Och det som skedde var ju då att Olof Palme och hans fru Lisbeth hade varit på bio på Sveavägen i Stockholm, och sen promenerade de hem genom Stockholm centrum utan livvakter, och då på Sveavägen sen en bit bort riktning Gamla stan där de bodde, så där blev då Olof Palme skjuten till döds, och fru Lisbeth Palme blev skadad. Du är en av de journalisterna som verkligen har följt det här fallet och de här utredningarna. Var befann du dig själv när Palme mördades?
Jag råkade vara i Finland. Och för övrigt, alla andra finska ledande journalister, typ korrespondenter, var i Köpenhamn. Ja. Därför att det var Nordiska rådets möte hade börjat där, så att de kom hem till Stockholm med ifart. Men att det är klart, alla journalister, också finska, som var utstationerade till Sverige, så de följde med det här händelseloppet. Och jag kom också att träffa Christer Pettersson ett par gånger, men jag råkade vara den första journalisten som fick en intervju med honom när han blev friad.
Berätta om det här, Kari.
Men det var ju det att på eftermiddagen då han då liksom blev fri, så kom nyhetsbröderna ut med den här uppgiften. Och jag fick för övrigt lite bråttom, därför att min vän Tommy Taberman var på väg till Sverige. Jag skulle hämta honom från kvällsbåten i hamnen, och sen körde vi med ilfart ut till Upplands Väsby där Christer Pettersson bodde. Mm. Och vi var inte ensamma där, utan det var minst 50 journalister och fotografer där på den här loftbalkongen. De visste att han var inne i sin lägenhet, och då kom jag dit med min fotograf, och han tryckte på, han skulle banda det, någonting, och det var kaos. Men jag knackade på fönstret, jag såg honom, att han satt där och pimpade, men jag såg honom genom persiennen liksom, och knackade på fönstret, och då öppnade han det, och jag fick en uttalande av honom. Men sen stängde han fönstret och inte öppnade någon mer gång hela kvällen, så att jag hade en liten skop där.
Ja,
men på tal om Christer Pettersson, så jag är nog fortfarande rätt övertygad om att det var han som gjorde det, och inte minst på grund av Lisbeth Palmes ganska mycket övertygande ögonvittnesskildring av mördaren. Hon var ju den enda som såg mördaren och beskriver honom precis som han skulle beskriva Christer Pettersson. Mm. Men sen den här stackars polismännen, de var så ivriga och heta om gröten, att de liksom i princip talade om för Lisbeth Palme när hon skulle gå in och titta på den här videon, att vad för slags man det är, att det är en alkoholist och sådär. Så sa Lisbeth att man ser på en gång här att den som är liksom alkoholist. Detta sen ansåg hovrätten vara så allvarlig teknisk tabbe att de befriade honom.
Mm. För det är ju just precis som du säger, att det finns faktiskt en person som har dömts, och det är ju då Christer Pettersson i tingsrätten först. Men sen friades han just då på grund av de här bristerna då. Men nu, Kari, så säger ju då den här svenska åklagaren Christer Pettersson nu då igår, eller han säger att Christer Pettersson är avfärdad från utredningarna, så han verkar ju nu tala då om någon annan person, men du tror ändå alltså att det var Christer Pettersson?
Ja, alltså det är klart att om han har verkligen något sådant som tekniska bevisning, så måste jag väl, och de alla andra också som har trott på att det var Christer Pettersson, så måste jag väl säga okej, så må det vara.
Mm.
Men det där, vi har inte sett slutet på det här ännu, tror jag.
Men du pratar om de här, den svenska polisen har ju fått utstrå då oceaner av kritik för att den här, att det var så mycket schabbel under hela den här utredningen. Vilken har din bild varit av det här som har pågått?
Exakt detsamma, vet du. Det sådana misstag som de gjorde hela tiden. Och sen att de kopplade in Ebbe Karlsson också, som var Hans Holmers kompis. Minns du Ebbe Karlsson?
Jo, en privatspanare som togs in av Stockholms polischef.
Just det. Mm. Och till exempel i min intervju så säger Ebbe Karlsson då att han äter upp sin hatt om inte det var kurderna. Och det var det som han kunde övertyga då Hans Holmér om, att det var liksom en grupp kurder på grund av utrikespolitiska skäl. Det handlade om att Palmes regering hade deklarerat PKK, kurdiska, den här organisationen, som terroristorganisation. Mm. Då skulle det vara en hämnd. Då blev ju Holmér starkad.
Ja, precis.
Och det fanns ett år.
Mm, mm, precis. Och det fanns ju sen andra, det fanns ju andra spår också med internationell förankring. Det fanns ett Sydafrikaspår där man då hade en teori om att i och med att Palme engagerar sig så kraftigt för ANC och mot apartheidregimen så skulle det ha varit ett motiv. Det finns då det här så kallade polisspåret i Sverige där man talar om då att det var högerextrema poliser som hatade Palme så mycket och att det fanns en konspiration där och att det var politiken han stod för.
Ja. Jo, men du vet att det G.W. Persson var ute, han tyckte att det var det här med högerextrema poliserna och Säpo, en grupp Säpo, säkerhetspolisen, men som då låg bakom det här. Mm. Och det intressanta ska bli här nu att liksom den här Christer Petersson, då, åklagaren, säger också att han eller gör gällande att han liksom kan berätta motiv, vilka som låg bakom det här. Mm. Om det var ensam man eller om det var en grupp. Och det ska bli intressant att se.
Nu är ju det här Palme-mordet, det är ju enormt fascinerande. Och du och jag då som hör till den här äldre generationen som har jobbat med det här länge och dessutom jobbar i Sverige och bevakar de här olika utredningarna hit och dit. Så Vi är ju kanske extra intresserade, men det finns ju fortfarande liksom ett starkt sug och ett starkt intresse för det här. Tycker du att man fortfarande kan kalla det för ett nationellt trauma i Sverige?
Ja, det kan man verkligen göra, helt oberoende. Och det är klart att det är vi som lever och är aktiva. Mm. Tycker att det är intressant, men jag läser just svenska tidningar här, så Lena Melin, Aftonbladet, skriver att det vore verkligen skönt för det svenska folket att få det här på något sätt uppklarat. Det var så osannolikt, allt som hände var så helt otroligt, man trodde inte att det var sant att det kunde hända i Sverige, och det liksom ändrade, kanske själv också märkte jag har jobbat här också, att ändra liksom den allmänna stämningen, och folk var lite oroliga. Hur kan det hända? Kan det hända andra också? Allt det där. Mordnatten, så man kunde inte utesluta att det var någon slags första steg till någon slags politisk eller militär kupp i landet. Mm. Och allt det där. Och sen att polisen var så otroligt dålig. De gjorde alla misstag som man bara kan göra. Det hela blev en soppa som kokades och har kokats i alla dessa årtionden fortfarande.
Mm. Och det är väl förstås också därför som det finns så många olika teorier, så många olika privatspanare som då fortfarande liksom lever och andas hela det här.
Ja, jag glömmer inte bort att det är så att det fortfarande är en belöning på 50 miljoner till den som kronor, alltså till den som så att säga ger det här avgörande tipsen som kan leda till att mordet avklaras. Mm. Mm. Jag skulle också vilja få 50 miljoner, varför inte? Och du också?
Ja, precis. Ja, absolut. Ett ouppklarat fall, får se om vi får någon lösning och förklaring då som åklagaren Christer Petersson i Sverige utlovar då till sommaren 2020. Tack för det här samtalet, Kari Lumiker, och mångårig korrespondent i Stockholm. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!